Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu har vi här en sån extremt härlig person, nämligen Mark Levengood, som är en av Sveriges absolut mest folkkära personer. Och han tänker väldigt mycket, han har skrivit väldigt mycket, han har mycket spännande tankar om väldigt, väldigt mycket. Och vi pratar om livet, vi pratar om döden, vi pratar om hans resor, vi pratar om alla hans livserfarenheter. Och han är också bokaktuell med en ny bok som heter Vi får trösta varandra. Jag är helt övertygad om att ni kommer gilla det här avsnittet. Det var lite så att när vi gick in på den här intervjun, då bara startade den och rätt var det var allt slut. Och det var som en fin dans genom allting. Så extremt intressant. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Mark Levengood.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Rödbeta om man säger Mark Levengood.
Vilka rödbeta chili shot här. Just att nu blir man fit. Jag var på scen på Oscars och så skulle jag intervjua en massa bankdirektörer för Swedbank, tror jag. Och så kommer ljudtekniker och säger så här: jag ska bara fitta ert headset. Och jag sa, va? Jag ska bara fitta ert headset. Jag sa, men är du nu säker på att det är rätt sak att säga? Och så rådnade du. Det kommer från engelskans fil. Jag förstår var det kommer från. Men man får ändå vara lite lyhörd på hur det blir på svenska att hålla på och fitta någons headset.
Ja, men vad fan var det som jag läste i din bok nu då också? Det var någon när du gick på
invandrare,
svenska för invandrare.
Svenska för invandrare, och det var ändå ditt modersmål.
Jag kom till Sverige 85, började jobba inom långvården som biträde. Och så blev jag inkallad till sjuksyster. Hon sa att jaha, eftersom du är från Finland så ska du få gå på en kurs som heter svenska för invandrare. Och jag sa, men jag är ju finlandssvenska. Jag kan bara svenska. Ja, men regler är regler, sa hon. Och då var det en hel lektion som handlade om skillnaden mellan hurra och hora.
Hurra och hora.
Och jag var så här, hurra, inte hora. Det var absurd liv.
Ja, jäklar.
Sånt blir det ibland när man är invandrare, säger du, Alexander.
Ja, hur har du varit invandrare i Sverige då? Tycker du samhället har varit? Har de tagit emot dig?
De har tagit emot mig som nästan ingen annan, tror jag. Alltså, nu är jag dels från Finland, så vi har till och med bland de mest rasistiska taxichaufförerna, så vi är på ingen kvot. Ja, men du är från Finland, men ni är bra till skillnad, för sen kommer jag som alla andra som det då är skillnad från. Men sen började jag på tvn så hemskt tidigt. Jag hade ju så få civila år i Sverige, och efter det så har livet varit mest en räkmacka för min del, så att jag kan verkligen inte klaga. Men sen det där språket är alltid känsligt. Jag satt och talade med en kompis och vi pratade om det här med drottning Silvia, som har bott här väldigt många år. Och jag älskar henne på alla sätt. Hon är en fantastisk människa, men hennes svenska är ganska grötig. Och så säger jag till min kompis, det är konstigt att hon efter så många år fortfarande har så kraftig dialekt. Och han stirrar på mig och säger, men ska du säga? Ja, man kanske inte ska kasta sten i glashus. Nu börjar vi en annan ända här. Du har nagellack på dig, tycker jag är jättespännande.
Ja, det har jag. Jag hade inte det. Vi såg sig kanske för... jag vill säga det att förra avsnittet du var med i, jag tycker det var så himla bra. Så jag tänkte säga det nu också. Vi ses ju alldeles för sällan.
Mm, men nu hör vi bort från ämnet ditt nagellack,
ja.
Alexander.
Det är för.
Jag hör, du försöker slå bort bollen.
Nej, verkligen inte. Men jag hade inte det förra gången vi sågs. Men sen så träffade jag Mikael Dahlén, ekonomiprofessorn. Och då hade han svarta nagellack på sig. Då satt jag och undrade under hela intervjun. Vi satt och pratade om massa viktiga grejer. Han är ekonomiprofessor. Sen pratade om saker jag inte ens fattar. Men jag satt bara och kollade på hans nagellack och så här. Är han en transvestit? Gillar han att klä sig i kvinnokläder. Då var det faktiskt så här, med tanke på att du berättade precis att du varit hos Swedbank och hållit på för ett gäng direktörer. Jag var veckan efter, skulle jag för Swedbank och hålla en föreläsning för dem. Och då tänkte jag så här, att en tanke kom och sa att jag kanske ska göra mina naglar nu direkt, för att jag absolut inte vill göra dem och emot mina rädslor. Men sen var det så här, jag ska stå framför Swedbank, ett liksom flera hundra ganska... Men jag ser dem som ganska tråkiga, gråa kostymer, bara spontant. Så här. Och också fördomar. Men, och då ska jag hoppa ut där med så här rött nagellack och bara, hallå, här kommer framgångsmannen. Så här. Och jag tänkte att det kanske inte var det rätta. Men genom att det var så väldigt, kändes så väldigt fel, så blev det också så väldigt rätt. Och då gjorde jag dem. Och sen har jag haft de här i tre år. Var tredje vecka.
Och i det här, du är en slags stålröd, väldigt snygg nyans på. Men grejen är att jag reagerar också på dem. Men jag är så ovan vid att se killar med nagellack. Så jag blir så här, det tror jag faktiskt var någon grej då, det är tillfälligt. Men samtidigt tänker jag så här, att om vi talar framgångspodd, så om vill man inte vara sann mot sig själv för att nå framgång. Jag tycker det är så många som försöker härma hur andra gör, och det blir inte speciellt framgångsrikt, för då har någon annan gjort det. Men just det, om att ta på lite nagellack och sen kör du ditt race. Tycker jag är väldigt coolt gjort. Och då måste jag berätta en sak. Den här kronprinsessan gifte sig. Så det var så mycket sändningstid, så jag bunkrade reportage hela våren. Och då fick jag träffa kungens mammas manikurist. Alltså hon som i sina dagar gjorde prinsessan Sibyllas naglar. Och hon berättade att Sibylla kom in en gång i veckan, och då skulle det alltid vara precis samma ljusrosa nyans som måste innehålla krossad pärla. För att det var det enda som höll, som hade liksom rätt skimmer en hel vecka i kunglig tjänst. Och sen när naglarna var gjorda, så brukar prinsessan säga att plocka fram cigaretterna ur min väska. Och då brukar man kristen dyka ner i den där kungliga väskan. Och så, allt som oftast, så låg det inga cigaretter där. Och då sa han, ja, men kungliga höget, här finns inga cigaretter. Och då brukar Sibylla säga, nu har de glömt att lägga ner igen. Det var någon som hade hand om den där väskan, så skulle liksom preppa den. Tycker jag, det är skillnad på folk och folk.
Det är skillnad på ögon på blått blod och rött blod.
Men röda naglar, det kan vi alla här se.
Verkligen, verkligen. Men har du själv varit, du skulle inte kunna tänka dig naglarna?
Jo då, det skulle jag kunna tänka mig. Samtidigt så tror jag det är lite skillnad på dig och mig på det viset att jag har liksom genom hela mitt liv fått kämpa så mycket med någon slags homosexuell stereotyp. Att folk försöker liksom pressa in mig i det facket hela tiden. Så jag har liksom inte haft någon behov av att riktigt bejaka den sidan av mig själv. Det är annat om man är en sån uppenbart heterosexuell människa som du, så blir liksom leken mer spännande, tror jag.
Ja, och verkligen. Och en sak som jag vet inte om jag sa det förra avsnittet, men det är ett barndomsminne jag har som är faktiskt rätt så hemskt. Men alltså, jag hade någon nära, jag vet faktiskt inte vem det var. Det skulle kunna varit någon, jag vet inte, någon vuxen person i alla fall. Som när du blev, vilket år var det du blev misshandlad i Dalarna?
Det minns jag inte, men det var i början på millenniet. Det måste vara typ 2001-2002 någonting. Mm. Det var i samband med att jag tog mitt körkort och det har haft i 16-17 år. Så det var några av de åren.
Var det någon gång tidigare, tror jag, nog. Ja. Någon tid, det var nog inte, för jag var ännu mindre. Jag var nog säkert bara 10 eller 8 eller något sånt där. Men då var det någonting som stod om dig, eller att du hade fått massa hat, eller folk hade skrikit bögjävel eller någonting sånt. Ja, och då var det någon som, och då var det några rubriker på det eller någonting, men då var det någon som, någon vuxen i min närhet som hejade på det. Och tyckte det. Typ det var bra att de hade gjort det mot dig. Ja, men vad fan är en förtjänt, den här jävla bögen. Alltså någonting sånt. Och det är någonting som jag också sen, jag vet inte om jag berättade om det förra podden, men det är så här att en barndomsminne att jag hört det. Nej, det jag vet inte exakta inte. Meningen, men att jag haft någon vuxen person som har liksom vänt taggarna utåt mot någonting väldigt hemskt som hände dig. Och det satte sig någonstans i mig i alla fall.
Fast det är bra att du minns det, för att det en påminnelse om hur det såg ut för i världen. För så där var det. Alltså första 10 åren kanske av min karriär så var det ett hiskerigt tjat hela tiden. Och det var liksom, och folk var inte för eller mot mina program, utan de var för eller mot mig som människa, för att jag var homosexuell. Och jag kunde liksom inte få en, det fanns inte en intervju som inte skulle landa i att jag var homosexuell. Det var ett hiskerigt tjatande helt enkelt. Men jag tror att tiden var sån att vi gläntade på dörren till en ny värld. Och för att få upp den där dörren, för att kunna puffa upp den och släppa in lite ljus och luft och egen samtid, så krävdes det att man ställde upp på det där. Liksom. Och att man var ganska hårdhudad mot hat. Jag tror att idag det finns ju fortfarande, men det är mycket mer sällsynt i Sverige idag. Så bär ditt minne som en påminnelse om att vi går mot bättre tider, i alla fall på några plan. Mm. För att det gör vi. Jag minns bara en sån barockhändelse, men jag var med Jonas. Jag tror Jonas var känd och jag var inte känd ännu, så det måste vara typ 89. Så var vi på Ikea. Och så var det en galen liten kökapten, visade sig, med fult rött skägg, kort liten fet kille. Och han tog tag i mig och skuffa upp mig mot väggen och tryckte en kniv mot liksom min haka. Och sen så fick han upp också Jonas mot den väggen. Så han stod liksom och höll den kniven mot oss. Och jag skulle då kära oss, antar jag. Men det blev ett visst ståhej kring det där. Och sen till jag lyckades så kom polisen väldigt fort. Och lyckades manövrera bort den där kniven och... Och sen sa den där kökaptenen att ja, men ni förstår, jag gillar inte bögar. Och polisen vände sig till oss och sa att ja, ni vet om att det är ganska provocerande. Och sen sa andra polisen att vi gör ingen rapport den här gången. Och då hade han de facto stått liksom och hotat att ha gällt oss på Ikea mot en vägg. Och både jag och Jonas gick med på det.
Skämt, så sjukt.
Nej, alltså det låter helt sinnessjukt. Men vi gick med på det därför att världen som det såg ut på den tiden var att vi visste att det inte skulle vara någon chans om de skulle bli rättegång. Därför att vi var så vana att ingen stod på vår sida. Och det faktum att vi 2020 kan se tillbaka och säga att men vilket sjukt minne. För det är sjukt i alla led. Alltså hur polisen reagerar, hur den här kökaptenen reagerar, men också hur vi reagerar. Allt var lika sjukt. Men tänker man så här, men om inte annat så... Idag ser inte världen ut på det viset, och det är väldigt, väldigt känt.
Ja,
faktiskt.
Så är det. Men,
Ja, men tack för att du tog illa vid dig då för länge sedan. Det hedrar dig, Alexander. Men jag vill säga en annan sak.
Ja.
Förra gången jag var med i podden så var jag 7 minuter sen. Och vi pratade mycket om det här med att komma i tid och komma för sent. Nu har jag hela dagen haft som enda mål att jag ska komma i tid. Så jag var 2:03 var jag här. Och 2 skulle vi ses. Så jag vill bara säga.
Tack så hemskt mycket.
Man kan skärpa sig.
Ja, men också där, då pratade ju du även om dansa på deadline.
Mm, ja.
Och då tog jag med den personen i podden sen efteråt.
Ja,
så att, och har verkligen, alltså jag är också en tidsoptimist på grejer.
Mm.
Så att jag var ju här en kvart innan. Sen har jag varit hemma och gjort, liksom läst din bok och alla grejerna innan. Men jag hade ju tänkt så här, bra, jag kommer dit i tid innan så jag kan spela in massa intron. Jag bett om det här och här och här och här. Så att
ja.
Man är ju det. Klockan går för sakta ibland.
Jag läste en sån här bok om prokrastinering, som det heter. Och så var det ett exempel som passade så sjukt bra in på mig. Det handlade om en kille som hade jobbat på radio. Och varje dag fick han uppgifter som han sprang iväg och skötte väldigt duktigt. Det fick han inte jättemycket beröm när han kom tillbaka. Och så skulle samma kille ta känsligt och sitta och skriva en bok ett år. Och satt ensam på ett kontor, men skulle jobba med mycket längre båge. Och då fick han ingenting gjort, för han var så van vid att få det där berömmet som en liten push. Liksom, att nu har du varit duktig. Och så fick han inget, så blev ingen bok skriven. Och jag började tänka, men det är precis det här som mitt liv handlar om. Att jag är så van vid att liksom ständigt få små tillrop. Liksom. Och då blir jag så här, ja men vad bra. Och så kärper man sig. Sen 4 på morgonen så vaknar jag. Och blir så här, men helvete, det är ju jag. De intervjuar ju mig för den där boken innan de gav ut den. Och tänk att man måste gå vid den där boken för att se att det var mitt liv. Och det var liksom mig det handlade om.
Jäkligt roligt alltså.
Ja, så snurrigt, så dumt. Det var,
ja. Ja, men du, vi måste hoppa in på ja, din bok. Ja. Vi får väl trösta varandra. Jättebra bok. Och det är för att säga anledningen till varför jag tycker den är väldigt bra. Är för att den liknar ju ingen annan. Men det är väl lite så som du också är, Mark. Du liknar heller ingen annan.
Det
på gott.
Och ont.
Ja, fast mest på gott, ja, tror jag.
Ja, då när jag breakade i Sverige på tv, så då ringde min personalchef nästa dag, det var så mycket, mycket positiva recensioner. Så sa han så att du är den nya David Letterman. Och jag blev så här, det var fan med den sämsta komplimang jag har fått. För David Letterman levde och lever fortfarande också och var väldigt yrkesverksam. Och han fanns ju den. Och så tänkte jag, att om det är någonting, så varför ska jag imitera David Letterman? Jag tycker han är jätteduktig. Men i och med att han gör sin grej, så det är mycket bättre att han får vara David Letterman och jag får vara Mark Levengood. Liksom. Och så jobbar vi på helt olika storleksordningar. Jag försöker inte ens jämföra mig med honom. Men jag har alltid tänkt att både i mitt programmakande och i mitt skrivande så måste ju min roll vara att utveckla mitt perspektiv. Och det tror jag faktiskt att väldigt många skulle må gott. Vi var lite inne på det här med att jag tror att imitera tror jag inte är någonstans alls. Inte ens på banken, inte ens på Swedbank, bland de gråa kostymer. Så tror jag att man får någonting för att man försöker göra som andra gjort för att nå framgång. Utan utgå från dig själv, lär känna din egen styrka och arbeta med den. Och dina svagheter också för den delen. Och försöka överlappa dem, tänker jag.
Och försöka vara unik.
Ja, försök. Ja, alltså, du är ju unik. Du behöver inte försöka, men våga bejaka det unika med dig. Det tror jag. Min dotter går nu i mellanstadiet. Och jag är på henne hela tiden om det där med att liksom allt det där som gör att just du är du, det är jobbigt just de här åren. Fram till gymnasiet kommer det vara jobbigt. Därför att du lever i en värld då dina klasskamrater kommer att vilja försöka pressa in dig i samma mall som de är i. Och allt det som nu sticker ut och spretar och är konstigt, det är precis det som kommer att vara en jättestor styrka så fort du kommer ut ur skolan. Allt det som gör att du liksom är annorlunda än andra. Och jag menar inte att man ska vara annorlunda till vilket pris som helst. Jag menar inte att man ska liksom
göra naglarna och sådär.
Jo. Just det, men det är du som gör det så blir det annorlunda på rätt sätt. Därför att det är så otippat. Liksom. Men att man inte slipper ner allt det där som gör att man är en unik människa, utan istället bejakar det. Så bara man är över skolåldern så det blir bara en stor, stor rikedom i livet, tror jag.
Ja, men det tror jag också. Att också våga sticka ut, att gå mot normer, att göra som andra inte gör. Allting nytt har en gång varit konstigt.
Ja.
Sätta sig eget personliga. Bara om man ska träffa en partner, Ja, det, kan, det var bättre verkligen. Att sätta på sig någonting som sticker ut lite mer än att man står där med 35 andra och alla har samma gråa kostym.
Jo, alltså, faktiskt. Jag har en kompis Tom som hans mamma var liksom det mest romantiska. Hon är fortfarande det mest romantiska som finns. Hon är så här, mycket så här pysch och rysch och så här blusar med blommor och hon läser så här Harlequin-romaner. Hon är som, och så gråter hon till Titanic varje gång hon sitter i gången. Men nu berättade Tom hur det var när hans föräldrar träffades. De träffades på en dans och mot slutet av natten så stod pappan lutad mot en vägg och mamman gick fram till pappan och så hade pappan sagt så att ja, knulla, det är väl inte att tänka på. Och hon sa, no jo. Så var det i verkliga livet. Att det kan löna sig att vara uppriktig ibland och vara sann mot sig själv vad man vill, tror jag. Fast det är också, alltså just det här med att vara unik och vara liksom, gå sin egen väg. Det finns många som, jag tycker, närmar sig det från fel sätt. Det finns många som säger, åh, jag är så crazy. Och så är de inte alls crazy. Eller också att de på sig en rolig hatt. Och det är en sån här nyckelregel. Roliga hattar är aldrig roliga. hur kul är det med någon som har en hatt med två ölburkar och som drar ett snöre så klappar ett par tyghänder? Nej. Det är ju inte jätteroligt. Utan det blir ju bara sökt. Och då försöker du vara crazy utifrån en mall som du kan köpa på Buttericks. Det är inte för mig att vara liksom. Det är inte det handlar om. Det handlar inte om effektsökeri utan det handlar bara om att bygga på en stadig grund. Mm. Tänker jag.
Och en stadig grund som du har fått är ju från din mamma.
Mm.
Och där finns det ju, när man också har läst din bok så blir det att din mamma, det är ju verkligen en sån här person man skulle vilja hänga med. Alltså hon verkar ju så otroligt skön.
Mamma var väldigt skön. Mamma dog nu i våras tyvärr. Hon fick lungcancer förra året och sen gick det ganska fort. Men mamma var väldigt skön. Och hon lever kvar på väldigt många sätt. Alltså framförallt i hennes ganska mörka humor som går igen både hos mig och mig, men också hos mina barn. Min dotter gjorde en korsstygnsbonad det var då hon var 12 och jag fyllde år och så hade hon gjort en jättestor korsstygnsbonad och så stod det så här: klaga inte över mörkret, dra istället ut huvudet ur röven. Och jag blev så lycklig. Dels för att hon hade gjort en sån kärleksfull present.
Hur gammal är hon?
Nu är hon 14, men nu var hon 12 när
hon var 12 när hon skrev
det. Men framförallt för att jag märkte att humorn går i arv. Liksom. För det är precis sånt som jag tycker är så fruktansvärt kul. Liksom. Det var så
fantastiskt.
Mamma var ju väldigt ung när hon fick min bror och sen fick hon mig. Och hon var så otroligt mycket en flicka av 40-talet. Att hon växte upp i en väldigt gammal värld men tillhörde de här 40-talisterna. Men du vet, det var fortfarande så att när mamma fick sin första menstruation så blev hon helt vettskrämd. Och då sprang hon till min mormor och sa att mamma, varför blöder jag? Och då sa mormor att kära barn, jag har absolut ingen aning. Du vet, för att sånt pratar man helt enkelt inte om på den tiden. Så mamma blev ju gravid innan hon visste ord av, fortfarande utan att riktigt fatta hur det hängde ihop. Liksom.
Hur gammal var hon då?
Hon var 18 när hon blev gravid med min pappa och 19 när min bror föddes. Och sen så när min bror väl hade fötts så tutade min pappa i henne att en kvinna inte kan bli gravid om hon ammar. Så det är bara 11 månader mellan mig och min bror. Så att det var också typiskt mamma, men jag såg en bild där hon sitter på en häst och så att inte visste att du kan rida. Så nej, inte kan jag rida. Men här är dagen efter att jag fick reda på att jag är gravid med dig. Att jag tänkte att du kanske ramlar ut. Hur menar du? Du vet aborta. Det var inte tillåtet. Men sen när du kom, sen tyckte jag om dig. Så pliktskyldigt.
Du måste ju dra den här. Jag tycker det var fantastiskt också när din mamma frågade din bror vad han vill ha för någonting.
Ja, jag frågade. Alltså, min mamma, fast det här är egentligen blandning av två historier, för det är egentligen min lillebror det handlar om. Men min mamma frågade min bror, när hon var gravid så sa hon, vad vill du ha, en pojke eller en flicka? Och min bror sa att jag vill ha en kanin, tack. sen när min bror föddes så tittade min storebror väldigt misslynt på dem, så jag sa att jag vill ha en kanin. Och min mamma tog ett halsblås och sa, det är en kanin, kära du. Allt går bra, allt går bra. Det var också, som var väldigt skönt med finländsk barndom, att det var väldigt icke-självmakande. Jag kan ibland tycka att det faktiskt är en skillnad mellan Sverige och Finland. Det att ni, i Sverige föds ni till någon slags löfte om att ni ska få väldigt bra liv. Och då räcker det med att ni liksom blir lite småförkylda, så tycker ni lite synd om er själva. Och så är det inte i Finland alls. Det var, utan vi någonstans föds till vissheten om att livet kommer med gott och ont. Liksom, och att man får lite, ibland är det kaviarmacka och ibland är det bajsmacka. Och det gäller bara liksom att fortsätta tugga. Vilket för mig är nyckel till hela mitt sätt att se på livet. Men en sån typ exempel. Men Nina, min kompis, fick en dotter. Och så var det bebisen var röd i kärten. Och då hade Nina fått lära sig att man ska massera det här irriterade området med modersmjölk. Så gjorde hon det. Och ungen bara gnydde och grät. Och då lutade sig Nina ner över sin dotter och sa, men kära du, spara dina tårar. Det kommer dagar då ingen gnuggar i röv med modersmjölk.
Ja, true.
Och det är ju sant. Så är livet liksom. Det var, jag tänker bara på en annan sak. Men en gång när jag, vi bodde på ett radhusområde, och allt var så liksom grått. Det var alltid vår vinter, upplevde det som. Och så tittade jag ut och det var så här, trädens nakna grenar spreta mot himlen liksom. Och jag tänkte, det här kan inte vara mitt liv. Det här. Så jag frågade mamma, att mamma, är jag adopterad? Och mamma sa, nej, inte ännu. Så, jag kollar på hur länge som helst med mamma.
Ja, men alltså, jag måste dra den här, min favorit. Alltså, den tycker jag är fantastisk. Det är, hon rökte ju.
Ja.
Och sen så ville ju inte hon att du skulle börja röka. Så då körde hon det här klassiska exemplet, som alla gör. Men hon har en twist på det.
Ja, men mamma sa att om du inte börjar röka så betalar du ditt körkort. Alltså, och så tänkte jag, men det var en bra deal. Så jag började inte röka, så blev det 18. Så jag, mamma, nu är jag 18, nu blir det ett körkort. Och mamma sa, jag skojar bara.
Alltså, vem gör så?
Inte hade hon några pengar. Det var så. Mamma sa, men du börjar ju inte röka, det var det viktigaste.
Ja, visst, den är fantastisk. Den är helt... Och den här, jag har ju själv blivit... Sen vi såg senare så har jag också blivit förälder.
Jag vet, för när vi såg senare så skulle du bli förälder inom 3 veckor, tror jag.
Ja, det var så pass.
Ja, det var alldeles tätt inpå. Jag minns att vi pratade ganska mycket om det. Jag minns att jag gav dig råd att se till att om du är pappaledig så att du fyller dina dagar, för annars blir det sjukt tråkigt att vara pappaledig.
Ja.
Berätta, hur det var det?
Nej, men det var, nu är han 2,5. Mm. Så att Elvis. Alltså första året var ju ett väldigt speciellt år.
Mm.
För att då är ju allt så otroligt nytt. Mm. Alltså då är det verkligen totalt. Men jag tycker att det har gått bra. Alltså det går ju inte heller att... Alltså alla har ju... Jag frågade 1,000 pers, hur är det att vara förälder? Hur är det? Men liksom, och så får man jättemycket olika svar. Men oavsett hur mycket man förbereder sig, oavsett vad man gör. Mm. Så när man väl står där, så som du också förklarar i din bok, när man bara, ja, men här har ni barnet.
Ja.
Okej, när fick jag körkort i att ta hand om ett barn?
Ja.
Och hur fungerar det här? Så att det är ju verkligen, det var ju ett omvälvande år, men sjukt häftigt år. Men nu är jag 2,5. Nu är det ju jättekul att prata med en och hänga och hitta på grejer och fantastiskt.
Och hur har din självbild förändrats när du blir pappa? Kommer du ihåg hur det var innan barnet kom, där man hade väldigt mycket tid?
Ja, alltså brutalt mycket tid.
Ja.
Det extremt mycket. Det blir ju så här att man tappar ju lätt... Alltså 50%, 60% av tiden som man inte hade förut.
Mm.
Alltså även om man skulle köra allt 50-50 eller vad det nu än är. Så är det ju. Men jag tycker en sak är häftig, Mark. Det tycker jag, att det kommer någonting in på höger flankan som man skulle kunna offra sitt liv för direkt. Och det är ytterst få personer, knappt om någon person, som man bara direkt så här offrar sitt liv på en sekund.
Mm.
Och det tycker jag är häftigt.
Det är också, det rör vi väldigt primitiva känslor. Alltså, om någonting hotar ens barn, man blir ett lejon. Alltså, det väcker, alltså jag som verkligen inte är en aggressiv människa, men jag kan bli så aggressiv om någonting hotar mina barn. Det är liksom, alltså det jag tror det går djupt ner i förlängda ryggmärgen. Men bara en sån fånig sak som att jag var på jag skulle resa någonstans med UNICEF och så skulle jag vaccinera, så då skulle jag ta ett blodprov också för att kolla saker. Och jag har aldrig varit rädd för blodprov, ingenting. Och så stack hon mig och jag svimmar rakt av. Och så väckte hon mig, så fick jag lägga mig ner, fick en kopp kaffe. Och sen tittade syrran på mig och sa att hade du blivit pappa nyligen? Så jag sa, ja, det hände alltid, sa hon. För att tydligen så aktiveras några grejer i förlängda ryggmärgen. Du vet att det här brottet från stenåldern och från jägar- och samlarperioden sitter. Och liksom, det aktiveras, så du hamnar i en slags försvarsställning. Därför att du måste skydda din familj och dina barn. Och om då en nål kommer in i din kropp så är det en fiende. Och reaktionen blir stark att du kan svimma, som jag gjorde. Så att det förändrar mycket mer än man tror som människa att få barn. Men det är också... Visst blir man påminn om vad som är viktigt?
Ja.
Väldigt mycket.
Så är det ju. Och man på något sätt så... Man kommer ju aldrig ligga på sin dödsbädd och känna att man har jobbat alldeles för lite.
Nej, verkligen så. Och om vi nu talar framgångspodd och framgång, så fortfarande 2020 så finns det framförallt män som är väldigt framgångsrika. Män som sabbar sina äktenskap och sabbar sitt faderskap. Och det är frågan att var de nu på allvar framgångsrika? Eller är allting ett väldigt stort misslyckande?
Men när jag läste din bok så stod det en mening som jag blev så här lite så här förvånad när jag läste. Men du skrev att du inte vet om du har varit en bra eller dålig förälder.
Mm.
Och även nu eller någonsin. Och sen stod det också den här att det står ju om Bill Cosby också där, men det var ju lite skämtaktigt. Men om din tonåring har aldrig sagt att den hatar dig, så har aldrig varit en förälder på riktigt.
Mm.
Kan du förklara det här lite grann?
Det där är tankar som kanske kommer lite senare. För att de första åren så får man väldigt mycket kärlek från sina barn. Sen börjar förskola, småningom skola. Och där börjar ett avsked, gradvis avsked. Alltså de blir mer och mer självständiga, vilket de ska bli. Men det är inte utan smärta. Och nu, för 3 veckor sedan, så blir min son myndig. Och jag märker att han är redo för det. Men jag är inte riktigt redo för det. För att vad ska jag göra av allt mitt faderskap? Och det är klart att han kommer behöva mig också i framtiden som pappa. Men ändå... Nu fattar sina egna beslut. Han bestämmer när han kommer och går. Han bestämmer hur han vill göra i sitt liv. Och jag tycker det är så att det har gått fruktansvärt fort. Och dels att den förändring i självbild som jag måste göra när jag fick barn och blev alltså pappa. Och tryckte på somliga egenskaper hos mig och fick plocka undan andra lite barnsligare kanske. Plötsligt står jag där med den identiteten, men ingen barn och var pappa riktigt till. Och just när jag skriver att inte vet om jag är bra eller dålig pappa, så dels så min son sa det så bra, för att jag hade barnen i baksätet, vi åkte någonstans, jag tror vi skulle åka titta på en Djurgården match och min son var lite gnällig, det var någon här på, han hade blivit på dåligt humör och så säger jag såhär, men du måste nog hålla med om att en ganska bra pappa jag väl varit. Och så sa min son att ja, det skulle låta bättre om det kom från någon annans mun. Och så tänkte jag att det är sant. Att det, jag tror jag var bra på många sätt som pappa och dålig på andra sätt. Och det tror jag inte att alla föräldrar är sådana. Alltså, jag tror vi gör ett jättemisstag om vi tror att vi är den första generationen som är perfekta föräldrar. För att allting förskjuts. Jag menar, jag växte upp väldigt självständigt. Jag hade nästan ingen kontroll hemifrån när jag växte upp. Och tänkte alltid att jag ska ge mina barn lite tryggare ramar kanske än vad jag hade. Varpå jag blev en väldigt curlande förälder. Och curlande för nu inget gått med sig för någon överhuvudtaget. Men det var alltså långt upp på min dotter är väldigt vig och hon klättrar väldigt högt på de klätterställningarna. Och jag gick och ställde mig undan, för om hon ska ramla så ska ramla mjukt på sin gamla pappa liksom. Istället för att dra sig i backen och lära sig att oj, om man ramlar så slår man sig. Liksom, det är så här, nu tror hon fortfarande att om man ramlar så landar man på en pappa, det blir mjukt och fint. Liksom. Det är så här, så att, jag tror att alla gör vi våra misstag. Men lite som mamma en gång sa, att jag vet att jag har haft mina sidor, men jag vill hellre att mina barn skrattar hos psykologen än gråter där. Mm. Och lite där hamnar vi också faktiskt. Liksom. Så att jag tror att jag försöker vara väldigt noga med att mina barn ska veta att de är väldigt älskade. Ja, det vet de. Och så vi försökt upprätthålla rutiner. För jag tror att de två sakerna gör en bra barndom. Att barnen vet inom vilka ramar de ska leva sitt liv. Alltså det här är liksom gränserna. Så här brukar vi göra. Det här förväntas av mig. Plus att de då vet att de är väldigt villkorslöst älskade. Det är inte så att jag villkorar mitt föräldraskap med att du ska bli doktor eller du ska bli advokat. Det är inget sånt, utan att de får ta reda på att vad är de duktiga på, vad vill de göra, så de satsar på det. Så på de punkterna har jag inte fallerat. Men sen är jag ju väldigt opraktisk. Jag är ju den där som inte håller ordning på när det ska vara
föräldramöten och...
Oj, gud vad tråkigt det är. Eller när det ska vara matsäck. Och så vet jag att alla andra barn kommer med så här jättefrasiga pannkakor som deras föräldrar
har. Ja, måste man baka dem. Man kan inte gå till 7-Eleven och köpa något
själv. Det är det jag gör. Det är Icas färg. De är helt okej, tråga på allt. Det är så här. Ja. Det är så här får man,
skicka med en mikro ut i skogen och så bara.
Ja, det är sån här. Men det är nog också... Alltså, jag är en opraktisk människa, så är det.
Men finns det något du hade gjort annorlunda nu när du ser tillbaka på allting?
Curla mindre. Curla mycket mindre.
Mm. Det är ju också, jag är verkligen en riskzon att bli en curlande pappa.
Ja.
Alltså tveklöst.
Men bli inte, Alexander. Det är liksom...
För det blir också, Lisa, för min farsa försvann när jag var 2 år gammal och sen har jag inte haft jättebra kontakt med min mamma. Så att då blir jag så här att nu måste jag göra, vilket har varit fantastiskt på många sätt också. För att jag fick min första lägenhet när jag var 16, bodde i fosterfamilj när jag var 15. Men när jag var 16 var det så här, du är helt fri. Alltså du har egen lägenhet och allt. Alltså, då fick jag det av socialen då, men det var ju verkligen så här att jag fick bli självständig direkt.
Ja.
Och, så jag har ju varit tvärtom att jag inte blev kallad för 5 öre. Men då blir jag ju åt andra hållet istället. Att jag vill verkligen bara göra allt.
Vi har precis samma resa på den punkten. Att, nu jag bodde med familjen, men jag flyttade hemifrån när jag var 16 också. Och jag berättade med min pappa så fanns det ingen återvändo. Liksom, utan det var bara att klara sig själv efter det. Och så brukar jag säga, det har ju inte jag farit illa. Det är så här, men fördelen blir att man blir ju väldigt, väldigt självständig. Och man lär sig ganska fort, men jag klarar av det, kommer att gå bra. Liksom. Men nackdelen blir väl just att man kan känna en längtan efter. Liksom. Nu hade jag väldigt, väldigt god kontakt med min mamma genom hela livet. Så det var inte det. Men just det med det, liksom, ett fungerande familjeliv har jag kunnat känna. Vi hade ju aldrig någon mat hemma eller så, till exempel, när vi växte upp. Så att,
ni var så fattiga?
Nej, vi var inte alls fattiga. Nej, jag kom inte alls från fattiga förhållanden på det viset. Men så vi hade ett hembiträde som vi alla älskar, som heter Lempi. Och hon hade varit med familjen sedan innan kriget, den 38 kom till familjen. Men sen i morgon så vaknade jag och min bror och gick ut i köket, så var det mörkt i köket. Och vi var så förvirrade och gick till mamma och sa att mamma, det är mörkt i köket. Och mamma sa att min Lempi måste ha försovit sig, så gå och väcka henne. Så vi gick in till Lempi och skulle väcka henne, men hon vaknade inte. Och min storebror som då är lite äldre, när han 11 månader, han satte sig på hennes bröst och började studsa och ändå vaknade hon inte. Och vi gick till mamma och sa, men mamma, hur vi än försöker väcka Lempi så vaknade hon inte. Och mamma var så här, och Lempi var stendöd. Och det var ett hiskelt ståhej och mormor och morfar kom springande och mamma grät och mormor grät och morfar sa att jag är hungrig. Han var så här väldigt finländsk och mormor sa, men hembiträdet är ju dött, och morfar sa, men henne kan vi inte äta. Du vet, det blir alltid så blandat i Finland. Men sen hämtade de Lempi, de förde bort henne och så gick vi ut i köket, kom ihåg, och så hade vi en sån gaspis.
Men hur hade hon dött bara?
Hon var 70, 74 var hon när hon dog. Ja.
Men var det bara hjärtat som var?
Hjärtat, jag bara stannade på natten. Liksom.
Oh.
Men så hade vi en gaspis och vi stirrade på det och ingen av oss visste hur den funkade. Och framförallt ingen av oss kunde några recept. Alltså inte kunde vi ju någonting. Så att där upphörde sen den varma maten. Och mamma gifte om sig med en kar som kunde göra spaghetti. Så då typ på helgen när han var hemma. Ja, annars var det skolbespisningen som gällde för vår del. För det var liksom, det var mackor, vi åt massa mackor. Men mamma var helt ointresserad av mat. Nu minns jag när vi frågade, mamma, när är det middag? Hon tittade på sig, men kära barn, hur ska jag veta det? Det blir ju, det är nackdelen med en väldigt ung mamma. Följden är att det blir väldigt kamratligt på väldigt många bra sätt.
Ja, också bara så här, du vet ju själv när jag läste det att man när hon skulle lägga kurra gömman leken mer.
Ja.
För det har man ju själv gjort, inte på den nivån, men åt det hållet.
Att det måste bara ge bakgrunden. Mamma satt på soffan och sa, barn, nu leker vi kurra gömma, gå och gömma. Så sprang vi och gömde så i garderober och så. Vi gick lite för många gånger och gick vi på samma trick och så stod vi där i garderoben och så hände ingenting och ingenting och så efter en halvtimme kom vi ut så stämmer man kvar på soffan och så, ja, jag sökte men jag hittade ingen.
Fantastiskt.
Sånt har jag inte gjort som förälder, vill jag bara säga.
Nej, jag tycker att den är ändå så här, jag tycker att den är ändå ganska, jag tycker att det är skönt. Skönt, jo.
Fast det var också intressant med mammas död nu, för att mamma fick då lungcancer i midsommar förra året. Och så, dessutom visade hon det dubbelcancer, som allting i vår familj så blir det för mycket. Hon hade någon slags benmärgscancer också, så det var liksom kört från första början. Men då gick mamma väldigt hårt in för att liksom verkligen reda upp allting i sitt liv. Och så hon var väldigt noga med att liksom konfrontera allas fyra barn och kolla att, är det nu någonting som vi har otalt? Och är det någonting som jag ledsnar på mig för? Och om vi liksom vet allting. Och var väldigt noga med att inte lämna något bad feelings alls efter sig. Så till och med Jonas blev väldigt imponerad över mamma. Så att, shit, det är krut i tanten liksom. Det var, och sen fick hon efterförhållande en ganska vacker död. Att hon liksom såg till att allt blev som hon ville. Att hon var omgiven av nära och kära hela tiden. Hon ville ha en röd lackerad kista, men det fick hon inte för det där kom coronan emellan. Men sen hade hon bokat en saxofonist i begravningen som gick före kistan när vi bar henne till graven. Och så spelade han, nu mår jag mycket bättre. Du vet, nu mår jag mycket bättre. Och det var så, jag grät ju väldigt mycket, men samtidigt så skrattade jag också. För det var liksom så otroligt mycket mamma att liksom bäras till graven till tornen, då mår jag mycket bättre. Så det var fint. Även om det är sorgligt att inte ha mamma, det tycker jag fortfarande. Till och med vid 56 tycker jag det är sorgligt. Ja.
Och vad hon sa till dig då? Var det någonting som hon sa till dig att hon hade otalt eller var orolig för att ni hade otalt?
Nej, inte med mig faktiskt. För att vi redde ut för ganska många år sedan. Också i och med att jag har använt mig så mycket av mamma i böckerna så var det väl jag var väldigt noga med att kolla med henne först eftersom hon levde och liksom levde i Mariehamn som en ganska liten ort, så ville jag inte att hon skulle ta illa vid sig, så jag kollade av texterna mot henne och då pratade vi ganska mycket om hur det var i liksom, hon var medveten om att hon var på tok för ung för att bli mamma till att börja med, men att hon hade gjort så gott hon kunde liksom.
Ganska sorgligt tyckte jag ändå att man som förälder när man ändå, det är så många som känner sig ändå som misslyckade föräldrar. Och på något sätt så tror man att alla som blir föräldrar, så föräldrar har ju funnits i ganska många 100 000 år.
Lika länge som det finns människor ungefär, skulle
jag
säga.
Ja, och då tänker man att nästa generation, att man, det blir alltid att man klagar på sina föräldrar, att min mamma eller pappa, nej men så som jag också gjorde nu, är inte det här. Och då tror jag att jag ska bli den bästa föräldern. Men det har antingen de gjort på sina föräldrar, som gjort på sina föräldrar, som gjort på sina föräldrar, som gjort på sina. Och vi kan fortfarande inte odla fram den absolut som bästa föräldern. Och barnen växer ju upp och kanske tänker ändå så här, man vill ju inte att de ska tänka man varit en dålig förälder, för det är något så att liksom, ja, i vissa fall det värsta som kan hända kanske.
Bor man på Södermalm också, så där, det är så här tävling i föräldraskap. Det var, jag minns på barnens förskola så var det uppspel varje fredag klockan 2 och det förväntades alla föräldrar dyka upp där. Alltså varenda förbannad fredag skulle vi titta på olika barn i blomsterhattar och var här kantarell i skogen. Och vi kom ju mangrant och fick se våra barn stå där. De har knappt lärt sig några ord till någonting alls. Men det tog aldrig slut. Eller? Men vad är det för krav som ställs på folk? Jag menar, hur ska man kunna komma loss 2 från jobbet en fredag för att varje vecka gå och titta på sina ungar? Jag minns också, det var en gång min son, hans klass hade uppspel och kom in där på den där lokalen och så satt alla ungarna i ring vända mot varandra. Och sen det började så tittade en flicka dystert upp från ringen. Så sa hon, En dag när barnen som vanligt satt och meditera kände de dåliga vibbar. Och jag tänkte så här, helvete, jag måste ta min son från Södermalm. Vi kan inte leva på ett ställe där man mediterar dagligen och tar in olika vibbar. Det kommer inte att bli någonting av det här. Men alltså, jag tänker så där, när du heter Framgångspodden så tänker jag på att vi lever i tider av väldigt mycket social interaktion. Och folk lägger upp bilder på Instagram från sina dagliga liv där de verkar äta färskgräddat bröd varje morgon vid ett frukostbord med liksom vita tulpaner på ett levande ljus. Så tänker man hur olikt det är mitt liv där det morgonen bara handlar om att överleva och att alla ska hinna duscha och att man inte vill börja bråka med någon för det är tråkigt att gå till jobbet när man har inte på liksom gott humör med alla i familjen. Liksom så här. Och så tänker jag att den där, jag tror att det där kan bli en sån backlash när man försöker få alla att tro att man lever det perfekta livet hela tiden. För det gör ju ingen av oss. Och jag tror inte att det finns någonting som är perfekt förälder. Och jag tror inte heller, jag tror inte att barnen skulle älska en perfekt förälder medan man kan älska en förälder som har en massa fel. Jag tror inte att kärlek alls handlar om sådana saker. Jag tänker lite att också när man kommer i sån ålder som barn att man börjar liksom se sprickorna hos sina föräldrar och deras svårigheter, så älskar man dem med en ännu innerligare kärlek. För då förstår man också vad de hade att kämpa med när de ska uppfostra en. Så jag tror att vi ska bara släppa tag i och tänka att men jag försöker vara en så bra förälder som jag kan. Och just då, håll dig till det där. Se till att barnen vet att de älskar dem. Mycket fysisk kontakt också i coronatider. Krama dem, pussa dem. Man får inte pussa dem. Sen när jag fyllt åtta så får man inte längre pussa dem. Men man kan fortsätta krama dem i alla fall. Och sen att man just liksom klargör från gång till annan att men nu gör vi på det här viset. Det här som gäller för dig. Och sen att man som förälder gradvis måste våga låta släppa på tyglarna. Jag tycker det var jättejobbigt när min dotter började åka kommunalt till exempel. Bara för att det finns en massa weirdos där ute liksom. Och sen tänkte jag, men när jag var 10 år gammal, jag tog mig fram precis som jag ville och det gick alltid bra liksom. Och det är svårare för mig som förälder, för hon var grymt kompetent. Men det är just det med att jag...
Det är svårt.
Svårt, ja, precis. Ja. Men att så klargör rutiner, klargör vad du har för, vad ni har för regler i familjen och hitta regler som alla är bekväma med att följa, eller som alla tycker är okej i alla fall att följa. Liksom. Mm. Men sen hamnar du ändå, i tonåren, gjorde Bill Cosby citat om att om dina barn hade sagt att de hatar dig, då har du aldrig varit föräldrar på riktigt. Det är tyvärr sant. Alltså man hamnar i lägen. Tonåringar är sprittsprångande knäppa i huvudet. Nej, men de är ja. Faktiskt det.
Det är ju ett fel i hjärnan på dem.
Men,
under en viss tid.
Ja, det är inte så ett fel. Men allt bara flyter. Tänk så här. Du vet en larv. Och en larv är jätteäcklig och har jättemånga ben. Och den här larven ska då bli en fjäril. Och för att den ska bli en fjäril så måste den då vira in sig i en kokong. Den måste förpuppa sig. Och det är också ganska äckligt med så här puppa. Men om man öppnar upp en puppa när larven ska bli fjäril så hittar man bara vätska inuti den. För att larven måste uppgå i helt flytande form för att kunna bli en fjäril. Och det är tonår. Det är just det liksom, att allt som ungarna känner till, allt som de är vana vid, allting upplöser sig och de måste växa in i en ny vuxen form. Och min kompis som är psykolog, han säger att det är att jämföra med sinnessjuka, för så stor är omvälvningen. Så du kan liksom inte hålla en tonåring riktigt ansvarig för vad han eller hon gör, för att det är liksom, för att det är för mycket som händer. Jag bara passar till exempel, min son, han var då 16 år gammal, han steg upp vid 11:30 kanske en lördag, och kom ut som ett åskmoln i köket och sa, vill du ha en macka? Han sa, ja. Så vill du ha med ost? Han sa, alltså, måste du alltid vara så här jobbig? Och där känner jag att där måste man som vuxen vara den som sätter gränser. Där måste man ta fighten. Nej, men så här pratar vi inte i den här familjen. Det blir för tråkigt. Det jag sa var att vill du ha en macka med ost? Ja, det är inte någon rättighet att köra tillbaka. Och sen går det en kvart och så kommer du bara, men förlåt, det var dumt. Men det är med att du måste som vuxen våga yttre gränser. Och det kommer att resultera i en massa utbrott. Men det är din skyldighet som vuxen. Jag blir alltid djupt skeptisk mot folk som säger att de är bästa kompis med sina barn. Jag tänker att en kompis är en sak, en förälder är något helt annat. Så håller du bara till din föräldraroll. Så småningom kan ni senare i livet bli kompisar, det är helt okej. Men var du förälder när det gäller liksom?
Det är därför det också är så extremt stökigt med all den här kriminaliteten som är nu också i samhället och även har varit innan också. Då. Men alla de här 16-åringar, 14-åringar, 18-åringar som rekryteras in i de här gängen.
Ja.
Och de är fortfarande liksom skadade puppor som bara söker efter den här kärleken och bekräftelsen.
Ja, ja. Och styrkan för att unga män som liksom plötsligt får dem en kropp som ett väldigt effektivt och kraftfullt verktyg kopplat till ett ganska obefintligt begrepp om vem jag är eller vad jag vill eller vad jag kan och låta sig övertygas till det. Jag tycker ibland att man borde till och med till exempel höja gränsen för körkort till 21 för pojkar. Man kan ha kvar det vid 18 för flickor, men i och med att så sjukt många 18-åriga pojkar överskattar sin förmåga. Alltså det, statistiken är ju skrämmande när det kommer till olyckor och unga pojkar. Jag till och med hört att naturen är funtad så att det föds med pojkar än flickor. Därför att pojkar är så dumma i huvudet när de växer upp så det går åt fler.
Att
efter 20 jämnar det ut så är det lika mycket pojkar som flickor.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men jag tänkte så här, vi ska hoppa in på lite, på lite andra citat. Vi ska hoppa in lite, på lite citat som du har fått höra och sen se hur du ställer dig till dem och vad du har lärt dig av dem. Vi kan börja med ett citat av din mamma. Leo, håll tyst, så märker du inte att folk tycker att du är dum i huvudet. Kanske man skulle ha så här på en framgångströja.
Det finns ett annat. En gammal skådespelare ska gav ett tips till mig en gång och sa att om du springer riktigt fort och skrattar hela tiden så märker ingen att du är ful. Jag tänkte det på tv och så är det en dålig dag. Så springer
riktigt. Fantastiskt. Den där är så jobbig när man hör den då. Det sitter någon där ute, fan, det kanske inte är helt fel. Man har lite för dåligt självförtroende så bara, men jag gör det, jag testar den. Springer och skrattar bara och ser ingen att jag är ful. Jobbigt på en dejt bara, men man springer runt. Corona-avstånd.
Men det första är att det är kopplat till det att fast det är också intressant. När jag gick i skolan så jag var inte bra på någonting. Jag hörde till dem som inte var bra på någonting alls. Och jag är ändå ganska intelligent faktiskt. Det är ganska snabbt tänkt. Men det hjälpte liksom inte i skolan överhuvudtaget mig. Tvärtom så orsakade mig en massa problem hela tiden. Det var också en sån hård värld. Jag minns Kims mamma sa en gång att katter tycker om att dricka i toalettskålen för att vattnet är kallt där.
Och då frågade jag väldigt uppriktigt att hur vet du det? Och då fick inte jag umgås med Kim på 2 veckor. Hon tyckte jag var nesvis. Och det var bara en väldigt uppriktig fråga. Men när jag gick i skolan så det enda jag var bra på var att skriva uppsats. Det var jättebra på. Och så var jag duktig på sånt som att ordna roliga timmen och liksom skriva skådespel och morgonsamlingar. Och det gjorde att mina betyg var alltid därefter. Jag hade ju väldigt medelmåttiga betyg i allting. Och så att jag gick runt och kände att jag inte var bra på någonting. Det var ingen rolig känsla. Men sen hade jag den himmelska turen att jag steg in i en tv-studio när jag var 16. Och från första början kände jag att det här jag ville vara. Och så märkte jag att jag var ganska bra på det. Att jag hade lätt för att arbeta mot en kamera. Jag hade lätt att snappa upp vad kommunikation handlar om, liksom massmedialt. Det var en tid långt innan det fanns några medieträningar och saker. Och det jag inte visste då, men som jag vet idag, är att vår värld är så specialiserad att det räcker med att du är bra på en sak. Så ordnar sig ditt liv. Men skolan var inte alls funtad på det viset. Utan skolan var funtad på det viset att det som du var sämst på, det skulle du träna allra mest på. För att bli lite mindre dålig på saker och ting. Jag minns min finska fröken som var en väldigt vänlig människa, men hon var alltid så uppriktigt bekymrad. Jag minns hon stod en gång vid min pulpet och sa, men du måste förstå att man klarar sig inte i världen om man inte kan finska. Vilket ju är ett argument käpprakt ur röven, hur vi vänder och vrider på det. Men för mig är det en evig påminnelse om hur de tänkte i skolan. Liksom. Mm. Men jag tror det där måste mamma sagt någon gång i det åren när jag kom hem med betyg som bara var så här, liksom, du vet, 2.0 eller 1.8. Liksom, så här. Det var så här, jag bara var bekymrad att jag inte var duktig på någonting. Liksom. Men det var en sån obotlig optimist. Så alltid vid skolavslutningen så var det alltid stipendieutdelning. Och då tänkte jag alltid att jag kanske får stipendium i år. Och Kim, min kompis, han brukar säga, men du är ju inte bra på någonting. Han brukar förtydliga för mig.
Bra kompis.
Ja, men sen fick jag faktiskt, småningom fick jag så här bästa kompisstipendiet. Och det var så här gammalt religiöst. Det var så här för gudfruktighet och renlighet, kommer jag ihåg, var motivering. Jag tänkte att jag kan nu vara, kan nog duscha också utan att få stipendium för det. Jag blev ändå glad. Ja. Därför kom jag det citatet.
Mm. Ja. Jag hoppar vidare på nästa, din farmor. Saliga äro, det som inte väntar sig något alls i livet, ty det skola icke bli besvikna.
Mm. Det var min finska farmor. Också en intressant historia. Hilja. Hilja mummo. Mummo betyder mormor, eller farmor på finska. Hon var född kring sekelskiftet. Och hon ville bli lärarinna. Men sen kom första världskriget och inbördeskriget i Finland. Så hon fick ge upp sina planer på att bli lärarinna. Och sen födde hon ett antal barn just lagom till kriget och fick adoptera. Eller inte adoptera, men hon skickade dem till Sverige. Så de fick växa upp i Sverige som krigsbarn här.
Utan henne?
Utan henne, det var ju så med krigsbarnen. Bara på min kintor och lilla farmor gick och blev otroligt förgrämd. Förgrämd, bitter och sur. Verkligen ingen rolig människa. Och när jag växte upp med henne så det var bara en fasa med henne. Det var så här, hon kom med ett eget litet åskmoln över huvudet. Sen med åren när man får veta omständigheterna, när man lär sig liksom, att men var du född 1900 så drog du en nitlott om du föddes i Finland. Därför att du föddes i alla krigen hela tiden. Liksom, och de påverkar din ungdom, de påverkar dina valmöjligheter på samma sätt som coronan. Det faktiskt påverkar dem som är 1719 väldigt, väldigt hårt. Men då var det ju bara, det var bara hemskt med farmor. Hon sa alltid saliga är det som inte förväntar sig något alls av livet. Det skulle inte bli så besvikna, så sa hon. Det var. Men då hade jag min mormor på andra sidan som var väldigt rolig. Hon var född 1896, hon var samma generation. Men hon hann faktiskt tillbringa 2 år i Petersburg innan revolutionen. Hon skickades på en skola för välbeställda flickor. Och hennes stora ögonblick i livet var när hon fick niga för tsarens hustru, tsaritsan.
Från vem?
Du vet, Ryssland är ett tsar, Nikolaj II. Och han hade en fru som hon var då tsaritsan, eller kejsarinna säger man. Och en gång kom kejsarinnan på besök till den här skolan, för det var en kejsarlig skola som mormor gick på. Då fick mormor en klasskompis att niga för kejsarinnan.
Wow.
Men hon hade i alla fall, hon hade butik i Helsingfors, och det kom någon riktigt krävande kund som stod och skällde på mormor, så mormor stod hultleende och nicka. Och sen när kunden gick så, då brukar mormor titta på mig, så sa hon så här: ja, idiotens mor är alltid gravid. Det var ett väldigt bra citat genom mitt liv, tycker jag.
Idiotens mor är alltid gravid.
Ja, det fattas inte idioter på den här jorden. Vad vill de få sagt, liksom? Det var ett väldigt fint citat.
Fantastiskt. Och hur ser du själv på idioter, då? Du har ju också ett ställe du förklarar, du har ett kapitel om det.
Om idioter.
Om idioter, och som förklarar det rätt liksom bra också. Kör bil och när man är...
Jag hade ganska nytt körkort, så tyckte jag att idioter dök upp överallt. Och alla var idioter. Men jag tror kapitlet landade i det att om du stressar av, om du lugnar dig, så kommer dess antalet idioter omkring dig att försvinna. Och det så kommer världen att uppfatta en idiot mindre. Det vill säga att det är du själv som är idioten för det mesta när du hamnar i det läget, tror jag. Nej, jag tror att vi allihop...
Men gör du då? Hur hanterar du personer som du tycker är idioter? Då? För att du har ändå ganska mycket kontakt med en person och gjort ganska mycket saker. Så att du har ju varit i kontakt med ganska mycket. Allt från psykopater till idioter, till snälla, till goda, till dumma, till snälla.
Ja, alltså... jag tror man blir mer förstående med åren. Jag tror att ingen människa vill vara en idiot. Och egentligen arg blir jag bara om någon... medvetet försöka gå in för att såra mig, alltså gå på. Men du var inne på det med bögevel tidigare. Det hände i veckan nu igen.
Igen nu?
Ja, det hände igen. Men det var liksom på en inspelning, så vi var tvungna att bryta inspelningen för att han stod liksom och skrek framför kamera. Men och jag reagerade, jag verkligen reagerade genom att tänka att det var tråkigt, för det var en bra tagning. Och så kände jag att blev jag sårad, kände att nej, inte ett shit. Och så känner jag att bearierna är inte ett shit. Därför att jag tycker att det är så otidsenligt att ropa bögevel efter en människa på gatan 2020. Att jag tänker att det kanske för mig var en tråkig att behöva göra en omtagning. Men för honom är det ju ett tråkigt liv. För att är du en människa som på allvar står och skickar bögevel efter folk på gatan, så kan du inte leva något jättebra liv.
Nej, han var antagligen inte på en bra plats i livet.
Nej, han kanske inte på en del psykiskt spelat bra heller. Och det där med att du blir, du får en annan förståelse liksom. För människor med åren. Annan empati säkert. Jag har alltid varit ganska empatiskt lagd. Men,
jag brukar faktiskt alltid tänka så. Om det sker någonting så här riktigt dåligt som man själv vet om. Då brukar jag faktiskt tänka på den meningen. Att den här personen är nog inte på en bra plats i sitt liv just nu.
Nej, men det är jättebra tänkt.
Och då blir det lite grann att man kan se allt från ett litet så här helikopterperspektiv. Att alla är vi på vår livsresa.
Ja.
Och det går upp och ner, man själv har inte de bästa dagarna alltid, man kan säga något, man kan göra något som inte är helt hundra, och då är man själv kanske för stressad, man har för mycket i sitt eget jag AB.
Ja.
Och man sätter på personer hela tiden som är där.
Ja, jag var med mig, jag blev arg vid Gullmarsplan, så att nu kommer det låta som att jag är en jättegod människa, men det finns en poäng. Det kommer jag småningom. Men så att en så romsk kvinna och tiggde för utgången av matbutiken går utifrån. Och sen kom en så stort fyllo lufsande. Och sen sparkade han till hennes, hon hade en liten så plastkorg med lite slantar i. Och slantarna flög överallt. Och så skrek han att hon skulle åka hem. Och då blev jag... Då brusade jag upp. Jag kände att det var så sjukt vidrigt gjort av honom. Så han var så här stor, men jag liksom tryckte upp honom mot väggen. Så skrek jag, så där gör du fan inte någon människa överhuvudtaget. Och så stirrade den där bjässen på mig. Och så skrek han ut över Gullmarsplan: Mark Levengård, du är en fitta. Och jag kom av mig. Jag började skratta. Det var så sjukt otippat sagt. Ja. Och han lyfte iväg. Men så kom två poliser som bara råkade vara där. Och frågade vad som hade hänt. Och jag skickade dem efter dem och sa att ni får läxa upp honom. Och säga att han får inte sparka på folks pengar på det där viset. Men då blev jag arg i alla fall. Det var väl nobelt av mig. Men jag tycker inte att idioter är ett stort problem i mitt liv. Och tvärtom så tänker jag sådär att ju mer man ger utrymme för folk, desto mer fantastiskt blir det tillsammans. Bara igår, alltså det är också en sån märklig historia, men Jag kom åkande med Finlandsbåten igår. Och sen så kommer en kille som ser ganska sliten ut. Och så säger han så här, känner du igen mig? Och jag tittar på honom och jag är inte spelat bra på att känna igen människor, men de facto kände jag igen honom. Så att, brukar du inte sälja Situation Stockholm? Säger han. Han sa, ja, det brukar jag. Och så att, du brukar stå vid centralen, ja, precis, ja. Och jag sa, du heter Björnen. Nej, Vargen heter nu. Jag heter Vargen, sa han så här. Och så, men, och så tittade han, var ändå helt okej klädd. Och så sa, men nu har det gått bra för dig? Alltså, jo, det har gått jättebra. Att nu är jag fru och jag har bostad, jag har tagit körkort. Det var roligt, det var kul, var spännande. Och jag blev rik. Så jag blev rik, jo, jätterik. Så hur rik då? Nej, men alltså, min kusin dog, jag fick ärva 97 miljoner.
97 miljoner?
Och så här, va? 97 va? Fucking miljoner?
Satan! Gud har en plan för oss alla.
Ja, det är det man tänker. Liksom, att om vi nu inte håller på att idiotförklara varandra utan tar in varandra lite, liksom, så öppnar sig ibland helt makade så fantastiska perspektiv. Så 97 miljoner, det är sjukt, sjukt mycket pengar hur vi räknar det. Och för som
brukar jag tror du skulle säga typ 97 000. Ja, men det, att man skulle vara så här, eller så här 9 700. Jag sa, sjukt mycket pengar. Ja, men så här 9 700, så nu kan jag köpa ett bröd. Och sen kan jag göra ett busskort.
Precis.
Varannan månad har jag börjat det. Typ för att 97 miljoner. Helt otroligt.
Helt otroligt var det. Alltså, det var... Nej, men så låt oss undvika och idiotförklara folk, det tycker vi.
Det är och bara så här, och till den också så här, så saken att hitta sig själv. Mm. Det är ju någonting som man letar efter ganska mycket.
Mm.
Och så var det ju ett exempel som också är väldigt fascinerande, när en vän till dig letar efter sig själv och letar efter sig själv i släktböckerna.
Mm.
Tillbaka till 1600-talet.
Ja, det är så en grym historia. Men han började släktforska och det finns så mycket grejer. Du kan ju släktforska så effektivt idag. Det finns massor på nätet. Jag tror mormonerna har en sån här bank som man går in och... Och han hittar sin familjs rötter till 1600-talet. Och sen hans pappa sig på dödsbädd och sa att jo, förresten, det är en sak jag borde ha sagt, men du är adopterad. Ja. Fast det är också för mig, det är livet.
Det är ju så.
Och, men också, du är fortfarande så ung. Och det är bra. Men just på det här med liksom att hitta sig själv, det är så vanskligt. För att när du väl tror att du har hittat dig själv, så är du redan någon annan. För att du förändras ju hela tiden. Du, alltså varje år, varje ålder kommer med sitt eget hela tiden. Du blir annorlunda hela tiden.
Ja, är det inte så att var efter 3 år som man bytt ut varenda cell i kroppen?
De säger det. Skulle jag lyssna på fysik och kemi så skulle jag veta bättre. Men så är det. Du förändras oavbrutet hela tiden. Att det är liksom... Att jag kan inte komma på någonting annat än att... Försöka komma fram till gång efter annan att hur funkar jag bäst just nu i mitt liv? Vad funkar just nu? Liksom? Och...
Men kan inte du tycka det är svårt? För det kan jag tycka, det kan jag själv känna ibland så här. Att man... Det är svårt att veta om man är lycklig eller inte. Alltså det är svårt att veta... även om man tycker saker känns bra så går ju dagarna fram och tillbaka. Så som allt. Men sen så är det så här att... Vad är det som är... Vad jag skulle vilja vara någonstans, eller vad jag skulle vilja göra.
Intressant. Alltså, jag tycker inte det är svårt att säga när jag är lycklig. För att det är ju rätt korta ögonblick. Lycka liksom är en väldigt tillfällig gäst. Det är också är meningen att det ska vara som så. För att vad händer när du är lycklig? Då vill du att allt ska förbli som det är just nu. Du är inte längre på väg någonstans, för då vill du bara vara kvar i ett nu. Och de ögonblicken är ju ljuvliga, men säg den lycka som består. Jag tror vi pratade lite om det förrän jag var här, att jag har alltid tänkt att det är bättre att eftersträva en harmoni. Att känna att nej, men just nu är allting ganska bra. För att om du blir harmonisk, om du blir ganska nöjd med hur saker och ting är, då öppnar du också upp för de där ögonblicken av lycka. Då finns det utrymme för dem, tror jag. Sen tror du inte att detta vår samtids gissel är just dessa eviga val som beställs in, för att vi kan välja så mycket. För då kan vi aldrig riktigt veta att har jag nu valt det som ger mig maximalt med lycka och framgång? Det är också därför som väldigt många äktenskap blir väldigt, väldigt korta. För det finns alltid möjligheten att du kan byta ut din partner. Det finns så mycket appar du hittar. Och det här ser, det här var en bättre årgång och det här var bättre. Det är så att man liksom, och då tror jag att man långsiktigt kan bädda för väldigt mycket olycka. Tänker jag. Jag vet, jag har inte tänkt så mycket på det, men jag träffade, jag skrev om det i boken också, men jag träffade en, apropå förhållande, träffade jag en fastighetsmäklare som berättade att öppna planlösningar i hem leder alltid till skilsmässa. Mm-hmm. Jag sa att, jaha, varför det? Jo, men därför att om man går in i liksom ett förhållande med att vi ska vara fullständigt öppna med varandra, vi ska kunna läsa varandra som en bok, vi ska inte ha någon hemlighet för varandra, så kommer ingen i den här parten att kunna fungera. Och samma med lägenheter, att det är ljust och öppet och det är ljus från två håll och det är en köksö och det är, allting är jättefint. Innan andra dagen är slut så börjar folk gömma sig på toaletten, fast de inte ens har något ärende, bara för att få vara i fred en liten stund. För så är människan konstruerad, att vi behöver både närhet och enskild tid. Och just, jag tycker det är så idiotiskt att tro att man ska kunna läsa varandra som en öppen bok. Menar, vad händer med en bok som du har läst? Den lägger du faktiskt ifrån dig. Om inte det är framgångsboken av Alexander. Exakt. För den återkommer till gång efter annan.
Man kan ju slänga in någon brasa också.
Ja, precis. Och sen tar du en ny bok som du inte har läst istället. Det är liksom, ja. Och därför jag tänker alltid, det finns rätt om att se nu till att ha lite hemligheter för varandra. Och se till att kunna överraska varandra och liksom komma med helt nya vinklar, för då fortsätter förhållandet vara stimulerande och utvecklande.
Skulle du kunna bjuda på någonting som du har gjort för Jonas och Jonas har gjort för dig, som har varit på den här biten, alltså överraskning eller någonting som har som du kanske efter, nu har ni varit ihop i ganska många år.
34 år. Om två veckor.
Ja.
Om en vecka. 28, ja. Någonting som vi gjort för varandra. Nej, men alltså, om jag tänker på Jonas, så det handlar om ganska små saker, men när vi lägger oss och sover till exempel, så plötsligt säger jag någonting som får mig att gapskratta något så fruktansvärt mycket. Och sen börjar vi bara spralla. Och bara det faktum att jag kan få mig att skratta. Alltså skratta gör man, alltså skratt och humor är ju inte en reaktion på en överraskning. Det är så enkelt är det ju. Att humor är en slags matematik där ett och ett aldrig blir två, utan det blir alltid tre. Mm. Och att han fortfarande efter så många år kan få mig att liksom börja skratta något så fruktansvärt mycket för att han är så cool. Det är det jag menar. Liksom, att du måste liksom igång hålla det maskineriet. Och då måste han ju fylla på med intryck och liksom grejer som han är med om, som man kan komma hem och berätta och överraska mig med. Att det är på den nivån. Sen Jonas, det är svårt att överraska Jonas därför att han är en människa som hatar överraskningar.
Bra utgångsläge.
Ja, det är precis. Och han hatar också födelsedagspresenter. Han bara skriker, ta bort dem. Men sen om man tar bort dem så blir han väldigt snopen. Honom får man överraska på andra sätt. Liksom. Honom har gjort sånt som att jag har liksom gett honom en resa i present. Så vi ska upp och åka på detsamma. Sen får han vara med och nog detaljbestämma väldigt noga om hur resan ska se ut, för då må han som bäst. Liksom. Alltså man får liksom lite utgå från vem man ska vara och hur man ska göra det, för det ska bli på ett bra sätt, tror jag.
Mm. Ja, men så är det. Mm. Så är det. Jag och min fru nu, vi har varit ihop i 10 år.
Mm.
Vi så att, men det går ju, jag menar, alltså det går ju upp och ner, men sen så, som med allting i livet. Mm. Men sen så också, sen tycker jag en grej också, att man ska ha så här projekt ihop. Det har varit väldigt bra för oss.
Mm.
Att vi har någonting så här gemensamt. Vi har en podd ihop. Men så som ni också haft.
Ja, det har vi också. Vi har fortfarande
en podd. Ni är också podden nu, ja. Så att,
fast jag tycker det är svårt. Alltså, nu är det lättare. Men vi gjorde Mello ihop 2003, jag och Jonas. Och det var första gången vi jobbade ihop. Och det var jättesvårt. För att vi har ju alltid varit så sjukt noga med att sära på vad som är arbetsliv och vad som är privatliv för oss. För att vi har alltid liksom våra arbeten är så exponerade och folk ska tycka dagarna igen om vad vi gör liksom, eller inte tycka, eller de ska ha åsikter. Och det var så skönt att kunna komma hem och stänga dörren och veta att att här gäller helt andra regler. Här är liksom vanligt socialt samspel. Här är bara liksom ett för det mesta ganska lyckligt förhållande. Och, liksom, och framförallt att om man gnäller så får man sympati. Men så är det att möta varandra som yrkesmänniska utan att ha liksom reflekterar desto mer över det, var sen jättesvårt. Vi bråkar otroligt mycket, både på jobbet och på hemma. Mm. Och när vi då var färdiga med projektet så bestämde vi att vi ska aldrig jobba ihop igen. Och sen så väntade vi tills för ett par år sedan när vi började podda ihop. Bara vi tänkte att nej, men nu vet vi om farorna, nu är vi mycket mer medvetna. Och då hade det varit roligt igen, då hade det varit väldigt kul att få möta Jonas som yrkesmänniska i podden. Men det bygger på en helt annan typ av ömsesidig respekt för varandras yrkesroller, liksom att det. Men det är inte helt lätt. Lesbiska, de blir alltid jättekära och är fördomsfull. Jo, kanske lite. Men. Och så ska de alltid sätta gemensamma firmor ihop och ska de jobba ihop för de ska arbeta och leva och älska tillsammans. Alltid sånt. Och det går alltid käpprätt åt helvete för dem. Det är, 2 år brukar det funka, sen går det att
sen smäller
det. Ja. Ja, det gäller kanske inte alla lesbiska, men typ 90%. Nej, varför inte vara så fördomsfull? Varför är jag så fördomsfull? Det är hemskt. Jag skojar bara.
Om du skulle ge några tips till de som lyssnar på saker som du tycker att man ska tänka på i livet. Nu har jag skrivit den här boken också, släppt massa andra och har så mycket i dig. En sak som man tänker på hela tiden när du pratar också är att hur kommer du ihåg allting? För du har ju så otroligt mycket saker.
Mm.
Men har du några livstips som du vet om nu som du kanske inte hade vetat om för 20 år sedan?
Svårt att veta vad jag visste för 20 år sedan. Du säger att jag minns saker som ligger långt tillbaka, glasklart. Men fråga mig vad mina barns kompisar heter. Jag kommer att stå med förvåningens finger i hebrarnas mun. De heter väl Ronny allihopa. De bor på Södermalm. Men ett tips är det att ensam är inte stark. Du är i din kraftsdagar, du tycker att du är väldigt omnipotent på alla sätt. Så är det inte. Du kommer alltid vara beroende av människor omkring dig, både på arbete och hemma. Och därför måste du vårda dina kontakter. Det där blir så hemskt mycket tydligare vid livets början, men också livets slut. När du börjar gå ut för. Liksom. Så jag tror att man ska vara väldigt noga i sin vardag med vänner och familj. Jag åtminstone försöker vara det jättenoga. Det är nog inget jättetips, men för mig är det viktigt att vardagen är fin. Så att det är på vardagen man ska äta med vackert porslin till exempel. Och till frukost, vi kommer ju aldrig ha nybakat bröd, vi kommer aldrig att tända ljus. Men man kan tända ljus på en middag också vid vardagen och det blir väldigt trevligt. Alltså i all sin futtighet och det. Och det var också min lilla finlandssvenska drag, men vi är ju lite om oss och kring oss. Så för mig är det viktigt att säga godnatt till varandra, att säga hej då när man går till skolan, liksom, att man får en snabb kram. Alltså att det där, liksom, vi är väldigt formmässiga när det kommer till social interaktion, men det är viktigt. Du frågar efter stora tips, nu kommer jag bara med små tips, men det finns ett sånt tankefel folk gör. Och det är det att om man har något riktigt fult hemma hos sig, då tänker man, vi tar det till sommarstället. För där duger det på något vis. Vilket att när man sen äntligen är ledig så är man bara omgiven av en massa bråte och skitfulla saker. Som en slags ultimat självstraff. Och jag tänker, men hur tänker folk? Det är ju otroligt korkat. Men tipset fortfarande är att ensam är inte stark. Du kommer alltid vara beroende av folk omkring dig. Liksom de har rätten att räkna in dig bland de som de kan få hjälp av. Så det är nu kanske ett 50-plus-tips när man börjar inse att nej, men nu har vi alla våra svagheter och de kommer vi inte att bli av med i våra liv och då behöver vi folk omkring oss också. Det andra som jag kanske tänker är att om folk skulle följa sin intuition så skulle de bli lyckligare. Vi var inne på det tidigare att härma och inte härma.
Mm.
Men vår intuition, man brukar beskriva det som en slags känsla, men egentligen så är det ju summan av alla dina erfarenheter och alla de slutsatser du tidigare har dragit. Det vill säga att det är din personliga kunskapsbank om hur saker och ting egentligen hänger ihop och fungerar. Och den har du samlat ihop under en slags interaktion med din omgivning. Det vill säga att så här fungerar världen i förhållande till mig. Och med åren så kan man få en ganska stark intuition och att då våga följa den när det kommer till spel karriärsval. Och att man, alltså står du inför ett val mellan ett arbete som betalar väldigt bra men kommer att ta väldigt mycket tid av dig, eller ett arbete som betalar mindre men som du faktiskt upplever att jag skulle tycka det var väldigt roligt att göra det, så är det för mig så självklart att man väljer det andra. Men det är så intressant att se att med 20-års perspektiv, därför att jag var en annan människa för 20 år sedan. Idag är jag ekonomiskt oberoende till exempel, och då kan man ibland unna sig val som faktiskt den friheten ger, och då blir det inte riktigt rättvist. Därför det är jättelätt för mig att säga att man väljer med hjärtat när man liksom inte behöver oroa sig för hyra. Så att det blir lite förmätet samtidigt. Så med den brasklappen så lite på den intuition i alla fall, tänker jag.
Mm. Hur länge har du varit det?
Ekonomiskt oberoende. Svårt att säga. Alltså på sätt och vis har jag väl varit det enda sedan jag slog igenom 92, antar jag i så fall. Men det beror också, jag tror också att ribban för vad du menar med ekonomiskt oberoende höjs lite med åren. Att 92 så var jag ju jätteglad att jag kunde gå på en lunchrestaurang och inte längre behöva kolla på vad lunchen kostar, utan vet jag att jag kommer att ha pengar till i alla fall. Småningom så vill du köpa bil på samma sätt, eller vill köpa samma ställe på samma sätt. Och liksom det var, men jag skulle nog säga att jag tror inte att jag kan göra mig av med de pengarna idag under min livstid.
Och det är därför jag. Alla lyssnarna sitter här. Ja, möjlighet att hjälpa.
Fast, samtidigt så är det ett mått på framgång? Jag vet inte. Det, så här är det att jag tycker det är jättekönt att ha pengar så jag inte behöver oroa mig. Och jag tycker också det är jättekönt att ha pengar så att jag vet att jag kan se till att mina unga får den utbildning de till exempel vill ha en dag. Men sen har jag inte riktigt kanske utvecklat den typ av liv som skulle kräva jättemycket pengar. Men jag använder inte kokain och jag, eller ännu i alla fall. Liksom. Du vet jag liksom inte. Och det var jag.
Precis, du kände mig runt i Marco och Jotten på Strandvägen.
Nej, jag gör inte liksom. Jag tycker det är jättespännande. Vad betyder pengar? Vad tycker du pengar betyder?
Jag tycker väl så här att, alltså dels det finns väl två olika sätt man kan se på, alltså på den här frågan. Det ena sättet är ju så här, vad det gör för en själv. Och då, det är klart att alltså, världen är konstruerad, pengar har betydelse. Så är det. Och man har också sett studier på att nej, men har du 25 000 i lön så är du lyckligare om du har 55 000 i lön. För att liksom, den här lyckokurvan liksom, gör mer. Du slipper bry dig om de här, alltså, den här ångesten av att jag har inte råd att betala den här räkningen. Eller nu måste jag ringa och skjuta upp det här. Eller det är massa extra ångest som kommer. Man kan inte följa med om kompisarna eller vilken man är ska åka utomlands. Eller vad det nu handlar om. Så måste man prioritera bort saker man verkligen vill. Så att det har ju ett mått till viss del. Men sen så har de ju också i den här studien sett att när du är på 55 000 så är det som typ ingen skillnad om du har 500 000 eller 5 miljoner i månaden.
Precis, ja.
För att det är till och med så att har du så mycket så är det ganska mycket krav på dig också. Alltså att då är du antagligen företagsledare eller som har x antal 100 anställda eller du har startat massa bolag som du har ansvar för eller det är sådana grejer. Så att, och då är det väldigt lätt att missa kanske med barnens uppväxt. Eller,
ja, men så pengar till en viss grad kan alltså friköpa oss från oro.
Yes, men så är det ju verkligen. Men sen är det till din nästa fråga. Är man har pengar koppling till framgång att göra. Och till visst, det blir ju lite på köpet. Om jag skulle kolla alla som var med i framgångspodden, oavsett nästan vem det är, om det är en föreläsare som inte gör för pengar, så är det en föreläsare ofta ganska rik ändå. Ja. För att då har den liksom inte gjort det. Så då kan man ju säga, pengar, var det inte så Ingvar Kamprad sa också, alltså pengar är en konsekvens att man har nöjda kunder.
Okej, okay. Det är ju ett bräst att se på saken. Ja.
Så att pengarna är ju en konsekvens att man har gjort någonting bra och att folk gillar det man gör. Men att sträva bara efter pengar kommer inte göra en rik. Man strävar efter något annat större why. Eller någonting annat som du också pratade om, man är väldigt duktig på. Mm. Så kommer pengarna lite grann, det kommer på köpet.
Precis, ja.
Så att...
Vi hade ju vår podd, jag och Jonas då, och vi skulle ta in reklam. Vi skulle ta in reklam i det, och så skulle vi då forma våra munnar kring att man ska köpa någon speciell typ av margarin för att det tycker vi är så gott. Och jag försökte, men det gick inte. Jag kunde inte på allvar sitta och säga att någon margarin som jag aldrig har smakar jättegott. Och det kände mig otroligt bortkämd, för jag kommer från public service-led. Och det är lite som man brukar förklara sig om posten, att kronan skakar i mager men stadig. Liksom. Vi har inte haft några jättelöner på SVT, men vi har ändå liksom, men till pris att vi har ändå fått behålla vår trovärdighet. Men det var också det där med frågan om trovärdighet, att om jag nu har arbetat så många år med liksom att försöka vara uppriktig och sann, och sen börjar säga att köp det här margarinet för det innehåller solrosolja. Liksom. Det gick inte. Så vi tvingades till att tacka nej, för vi inte kunde läsa in de där reklamerna. Och jag känner att det är förstås en väldigt privilegierad ställning att kunna göra det. Liksom. Men jag tänkte att så gärna vill jag inte ha de pengarna. Men det är också det där att jag bor på Södermalm, som jag sa tidigare. Och också på Södermalm ska skolorna åka på skolresor nu då. Och sen bygger det på att föräldrarna pyntar in extra pengar för sina unga för att det ska kunna bli av. Och också på Södermalm så finns det familjer som inte har råd, som faktiskt inte har råd, utan plötsligt får ställa in för att barnen har ont i magen. Liksom. Och man vet att nej, men inte, alltså de kan inte hänga på för att de inte har pengar. Eller, som nu när jag var och filmade i Norrköping i fredags, så var det Stadsmissionen var ute och jag följde dem när de delade ut sina matkassar. Och så köerna i Norrköping ringlade jättelånga. Och nu, det är förstås corona som har ställt till det för väldigt många familjer, men att de faktiskt stod och köade jättelänge för att få en matkasse, och jag såg att de behövde det. Och jag tror inte att Sverige skulle hamna ett läge någonsin där matkassan skulle skapa köer, men så är det idag i Sverige idag. Och då blir alla frågor om pengar blir liksom jättekomplicerade. För om jag har mycket pengar så då kommer det också mitt ansvar att liksom dela med mig, kan jag tycka, av de pengarna. Och sen på andra sidan så finns någon ganska egoistisk figur som tycker att nej, men spara nu pengarna och trygga dina egna barns framtid i en värld som blir svårare och svårare. Så det är alltid där rör vi saker som är väldigt komplicerade, både liksom goda och onda saker.
Men till sista gången vi pratade om det med pengar bara, det är så här att, men hur ser jag på framgång idag, och vad är det man kommer tänka tillbaka på sin dödsbädd då? Det är ju många saker där, men om han varit orsak för andra personers lycka. Mm. Man kommer inte tänka på så här mycket pengar hade jag, eller det kommer inte man bedömas på, eller man bedöma sig själv på. Men har man gjort så att andra har mått bra på den här värdelösa jordelivet vi alla har fått i den här oändliga kärleken eller oändliga plågan när vi väl är här? Har man varit en myra som gjort så att några andra myror har mått lite bättre? Har man tillfört någonting bättre än när man väl kom hit? Det är ju ett typ av mått på om de här 80 åren, 90 åren, 100 åren eller 70, 60, vad det nu än är, har varit bra. Och sen finns det ju, jag hörde ett häromdagen som du säkert har hört förut, men judge me by my friends. Mm. Som Björn Attic och Lindeblad, som har varit med också förut, liksom sa, och han är så otroligt älskad av så otroligt många. Sen fick han ALS då. Så att han har en jäkligt tuff resa.
Men det är det här Munken?
Munken, ja.
Det var han, det var samma program.
Ja, har du lyssnat?
Jag lyssnar, ja.
Tungt.
Ja, det är tungt. Fast, ja, jag fortsätter. Det var väldigt spännande.
Ja. Nej, men han sa ju den också nu. När jag var på hans bokrelease fest på Zoom. Möte med typ 500 andra. Och då pratade han om den. Judge Me By My Friends. Och då märker man verkligen så här hur älskad den är. Mm. Bland så himla många. Det ser jag tecken på framgång.
Jag förstår att han är älskad. Men det är spännande. För att han är ju för lite munk nu. Och han kan rimligen inte ha fått ihop några pengar alls i sitt liv. Men jag tror också, jag ska också säga att han har ett väldigt framgångsrikt liv. Jag hörde samma program två gånger för det var så intressant. Och som producent så blev jag irriterad på att jag tyckte att de exempel han tog på kloka historier från sin munktid var väldigt platta. Det var så här, den nyfikna grannen sa: men din dotter har tappat en arm, vad ska jag göra nu? Men bonden, den kloka bonden sa: kanske inte, kom si, kom sa. Kesra, så där. Fan, det här är bara slagetexter. Men sen tyckte jag att alla hans tankar kring liksom sin egen sjukdom och sin skröplighet och livets härlighet, det tyckte jag var så otroligt nåderikt att få ta del av. Så att jag ändå blev väldigt förtjust i programmet. Jag blev väldigt förtjust i någon som person när jag hörde programmet. Men jag tror inte jag träffar dem dock, vad jag vet i alla fall. Men jag tror att min farmor i Amerika levde fattigt alla sina dagar. Men det är ett väldigt roligt liv. Och hon tyckte själv att hon hade haft ett fantastiskt liv. Och mamma. Mamma föddes som dotter, oäkta dotter till en kvinna, fadern okänd, hamnade på barnhem rakt av mitt under kriget. Hon var på barnhem från födseln och kom till familj först liksom 46 när hon var 3 år gammal eller 4 år gammal. Och föddes väldigt, väldigt älskad. Nej, föddes väldigt, väldigt oäskad och dog väldigt älskad. Och inte gjorde hon några jättemärkvärdiga saker. Hon var hemmafru och hon satt på soffan och läste deckar och rökte cigaretter. Men blev väldigt, väldigt älskad och liksom fick 4 väldigt fungerande barn. Och jag tror mamma också såg på sitt liv som väldigt, väldigt framgångsrikt. Att det finns så många måttstockar. Liksom. Jag tror att det är väl lite ibland vad du har för förväntningar på ditt liv. Och hur det sen kommer att arta sig. Som gör hur du själv bestämmer. Och där är en sån ypperlig position att jag de facto inte hade några förväntningar alls. Växte upp i en förort i Helsingfors. Var inte bra på någonting alls. Då har du inga jätteförväntningar på hur livet ska arta sig. Och sen får du vara med om världens mest på alla sätt snurriga liv det har haft. Men också helt makalöst fantastiskt. Och då upplever man själv att om vi inte mäter i pengar och massmedial framgång så tycker jag ändå att mitt liv var väldigt framgångsrikt för att jag har fått vara med om så mycket saker. Upplevelser är också en måttstock på framgång.
Det är det verkligen. Men det är fantastiskt att du har varit med, Mark. Alltid så himla trevligt att prata med dig.
Det är samma. Och fortsätt med den nagellacken. Jag blev väldigt förtjust i det.
Och ni som lyssnar också, fantastisk bok. Och den här kan man ju läsa många gånger också. För att det är så många olika, många historier och tankar i den.
Ja tack, den lämpar sig bäst om man hade typ på nattduksbord och läser man ett kapitel när man somnar. Eller man kan på toaletten också, säger Jonas. Men det är inte så jättelånga kapitel. Men jag tror den blir lite mastig om man läser från perm till perm så det, men.
Ja. Vi lägger in den i poddbeskrivningen också. Vi får väl trösta varandra. Hur ser framtiden ut för dig nu i dessa coronatider?
No, jag är född med någon slags ganska god timing i mitt liv. Så att mamma dog den 19 mars och corona bröt ut precis samtidigt. Hela min almanacka blev raderad på arbete. Vilket ju faktiskt var ganska känt i och med att jag hade liksom ett sorgarbete som jag måste ta mig igenom. Och jag som har jobbat så hårt ända sedan jag var väldigt liten kände att om man ska vara ledig någon gång så nu är det perfekt att vara ledig. Och nu när hösten kommer och man börjar bli människa igen så märker jag att vill ju gärna, när verksamheten börjar igen, så vill de gärna vända sig till oss som är ganska etablerade. Antar att de vill skapa en slags känsla av trygghet och saker. Så plötsligt har jag jättemycket att göra. Så att pinna på.
Vad gör du? Eller vad ska du göra?
Det är mycket så här, mycket har jag flyttat över på nätet nu. Så jag kan liksom hålla föreläsningar från mitt kontor. Jag behöver bara klä på mig på överkroppen.
För man ser fantastiskt.
Det är jättebra. Nu brukar jag för skam skulle också klä på mig på överkroppen. Men i princip kunde jag göra det. Så att jag, liksom, jag går där och lommar. Och sen tänker jag, oj shit, nu klockan nästan ett. Så tar jag på mig en kostym. Och sen så kör jag en timme. Och sen så stänger jag av datorn. Och så kan jag ta på mig mina tofflor igen. Och tänker, ja. Det är liksom det. Så det har också varit ganska mycket tv-arbete för mig. Vi gjorde en sån här gala i våras som hette En kväll tillsammans, där vi drog in faktiskt 35 miljoner till Radiohjälpen. Och nu har jag åkt runt och tittat vad det blev av alla de pengarna. Jag har gjort ett program om det.
Spännande.
Ja, det var därför jag var i Norrköping och följde med på Stadsmissionen. Men det är också så här, och vi måste sluta där på den, så att, men jag måste bara berätta att i våras, när sen när jag tänkte att okej, men vad ska jag göra av mitt liv när jag har så mycket tid, så då Stadsmissionen söker volontärer. Och då kunde man gå en sån kurs på nätet, så gjorde jag det. För att fixa licens för att jobba för Stadsmissionen. Men så finns det en sån arbetsportal där man kan kolla vad det är för jobb. Och så var det aldrig något jobb där i den portalen. Och jag tittade så fanns det aldrig något jobb där. Och till sista Jonas sa, men hallå, get the message. De behöver inte en gubbe på 56. Liksom. fan. Men sen pratade jag med dem och de sa att nej, så är det inte. Utan de sa att de har haft väldigt mycket sökande. För det är många som har tänkt som jag. Så att det finns inte uppgifter som räcker, helt enkelt. Så det var så här, vad skönt. Det var sån, jag vet inte varför bättre det här. Någon slags oförmåga att gå härifrån. Men det var jättekul att vara här, Alexander. Jättekul.
Ja. Nej, men alltid... Alltid lika roligt att ses. Och bara en sista fråga då. Hur tycker du att folk ska tänka närmaste året?
Jag tycker att de ska tänka att det kommer att bli bra. Det här är inte den första pandemin som vi drabbas av. Och de som är lite äldre... jag till och med träffar folk som har kommit ihåg två pandemier. Dels asiaten, men dels också spanska sjukan. Som grasserar in någon gång...
2019. Eller 2019.
Då var det stora, men den hade tentaklar in på 40-talet tydligen. Så att det liksom... Och varje gång trodde man att det här är slutet på världen, och så blev det förstås aldrig. Och det kommer inte heller covid att betyda. Men just när man är mitt inne i det, så tror man att det blir på det. Men världen kommer. Det är som att ha små barn, Alexander. När du befinner dig i de här småbarnsåren... så tror du att det här kommer aldrig ta slut. Det är så sjukt tidskrivande. Sen när det där så fyller barnet 5 år och blir jättemycket mindre arbetskrivande. Och det är lite samma sak, att plötsligt en dag så har vi ett vaccin. Plötsligt en dag så återgår saker. Inte kanske till hur det var tidigare, men till ändå vad vi skulle beteckna som ett normalt liv. Så att jag tänker att det är viktigt att vi fortsätter hålla restriktionerna än så länge, fast det är supertråkigt. Jag tycker det är supertråkigt att inte få krama kompisar till exempel. Men nu gör vi på det viset, så blir det bra sen, så tänker jag.
Mm. Och ett sista träningstips från dig. Ska vi ta det som du gör varje år? Det blir jag lite inspirerad av. Men varje år...
Varje år så... Jag och min bästa kompis Henrik, vi har en deal att innan nyårsafton så ska vi springa en mil på under 50 minuter på löpband. Och det brukar vi göra mellan julafton och nyår, så brukar vi ringa till varandra. Ja, 49 och 17 varje år till exempel. Men det är egentligen inte mitt träningstips. Jag håller mig till min gamla käpphäst, ut och promenera. Det finns inget som är bättre för... Alltså, minsta lilla blockad i huvudet, minsta lilla oförmåga att komma upp med idéer. Jag går ut och börjar promenera, sen går jag. Ibland hamnar jag i Haga, ibland hamnar jag i Solna, jag hamnar i Gustavsberg. Jag går till den punkt där jag känner att spärren släpper och att idéerna blir fler, att endorfinerna pumpar på. Så att springa med åren sliter det hårt på kroppen. Det går bra än så länge, men sen kommer fylla 60 en dag och 65. Men då går man istället. Man går tills man mår bra igen. Det är i all sin enfaldighet det bästa tips som finns. Skaffa bra promenadskor så går det jättelångt.
Fantastiskt. Stort tack att du var med, Mark Levengood.
Tack.
Fram Gang Spotting with Alexander Pelleros.
Ja, visst fick man en del både humor och en del tankeställare på det här avsnittet. Mark Levengood, han är verkligen så himla intelligent och härlig. Ja, och gör det verkligen nu också. Lyssna in på Framgångsakademin podcast. Under 10 minuter, varje måndag, varje fredag, och vi går in på många av de absolut viktigaste frågorna. Och liksom av alla de här 450 avsnitten har jag varit ut verktygen härifrån. Det finns med i Framgångsakademin podcast. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.